Varmt välkomna till podden Kyrkfika från Habo Missionskyrka. Podden där vi möter helt vanliga människor för samtal om livet och livets olika märkliga vändningar och vad tron på Gud betyder in i deras liv. I dagens avsnitt kommer ni få möta Daniel Gran, generalsekreterare för Erikshjälpen, före detta journalist och reporter på tidningen Dagen. Och vi möter honom för ett samtal om journalistiken och framförallt intresset för mötet med människor. Också ett samtal om vad det innebär att jobba i en hjälporganisation när vi är mitt i en pandemi. Och så förstås ett samtal kring tron och vad Gud någonstans betyder in i hans vardag och liv. Så häng med! Varmt välkommen Daniel Gran.
Tack.
Och för de som inte vet vem du är, vem skulle du säga att Daniel är?
Ja, för de som inte vet, alltså jag dyker upp ibland som generalsekreterare för Erikshjälpen. Mm. Det är väl en sån där liksom titel som där jag finns. En del känner mig nog också som journalist. Jag jobbade en gång i tiden på Jönköpingsposten. Jag har jobbat på lite olika arbetsplats och media, men flest då egentligen på tidningen Dagen som chefredaktör. Så har man någon slags relation till kyrka eller så har man nog kanske sett med det.
Just det.
Sen är jag stolt Habobo. Bor här sedan, vad blir det, 8 år snart. Trivs bra här, så en del vet ju att man bor i Habo. Smålänning hör man ju om inte annat.
Så det sipprar igenom.
Ja, det sipprar igenom. Yeah. Jag har ju bott 20 år i Stockholm, men jag har liksom inte riktigt fått bort, eller jag har inte alls fått bort min småländska, utan den finns ju där som ganska stabil. Så stolt smålänning.
Varifrån är du från början?
Nej, men så här är det ju då, att min pappa, och det kanske också är en sån som en del vet om, min pappa var pastor i Alliansmissionen. Och i alla fall under min uppväxt så flyttade jag omkring ganska mycket då från olika ställen. Jag var pastor på liksom 4-5 år på ett ställe och så flyttade vi till något annat ställe och sådär.
Just det.
Så jag bodde många år på Gullbrannagården. Pappa var föreståndare där nere när jag växte upp. Sen flyttade vi till Skillingaryd i trakten där. Så småningom flyttade jag vidare sen till Värnamo och Jönköping och lite grann sådär. Men runt om i Småland har jag bott.
På själva Gullbrannagården?
Ja.
Det är ganska speciellt.
Ja, men det var speciellt. Det var speciellt. Och det var ju väldigt, utifrån den kontexten som Gullbrannagården var, så var det ju ett otroligt folkliv på sommaren. Och sen var det ganska så tråkigt egentligen. Grått och tråkigt och halländskt, om man säger så, med mycket blåst och vind och på hösten och vintern.
Precis. Mm. Gift med Eva?
Gift med Eva.
Uh-huh.
Sen många år nu, Mera. Just det. Jag det kan man ju också säga, på tal om vem man är, jag ska fylla 55 i år. Och man vet ju det här, 55 plus liksom, är det någonting som, alltså en sån här. Så jag är på väg att bli då 55 plus och varit gift med Eva i 30 år.
I år. Det är stort.
Faktiskt, vi firar 30 år här i september. Så det är roligt tycker jag.
Det är stort,
ja.
30 år.
Ja. Tre vuxna barn, 25, 23, 18.
Ja, precis. Mm. Har började du få någon ålderskris?
Nej, jag tycker inte det själv.
Skönt.
Fråga inte mina barn om de tycker det. Nej, men jag tycker det är rätt okej. Okay. Jag tycker det är att det finns både för- och nackdelar med att åldras. Just den här åldern är ju rätt så skön. För nu har liksom killarna, vi har ju 3 killar då, flyttat hemifrån i olika sammanhang. Vilket gör att helt plötsligt har Eva och jag mer tid att göra grejer ihop och tänka lite grann på nästa fas i livet och hur man ska använda det man har varit med om. Tycker också det är skönt i jobbet att vara lite senior och sådär. Mm. Man behöver inte springa in och försöka bevisa någonting, för man har ändå gjort en del och folk vet vem man är och man, ja, lite mer avslappnad tycker jag faktiskt det. Mm.
Det låter jätteskönt, tänker jag, som småbarnsmamma.
Ja, men det är en gigantisk skillnad.
Uh-huh.
Och mina föräldrar sa alltid det, men ta vara på småbarnstiden för det går så fort. Så det kan man ju säga till dig då, som du inte kanske riktigt förstår nu, men som du kommer förstå sen.
De säger ju det, men det är ju väldigt svårt att känna det när man är mitt i det.
Ja, så är det verkligen.
Du var inne på det här med, alltså det här med journalistiken som jag tänker har varit en stor del av ditt liv ju, i olika former. Har det, hur kom det sig liksom? Har det alltid funnits där att vilja jobba med det?
Nej, det har det inte egentligen. Det kom sig nog, det är väldigt, väldigt mycket tillfällighet egentligen. Jag var på någon, jag jobbade som ungdomsledare i en kyrka när jag var 20 år. Och i det sammanhanget då fick jag börja skriva kröniker i någon sån här ungdomstidning som hette Ung Tro på den tiden.
Just det.
Tog över den och var redaktör för den och lite sådana här saker. Och det där, när jag sen skulle välja vad jag skulle bli, så var det väl antingen någon form av informatör, lärare var på tapeten. Kanske till och med vid något tillfälle man funderar på om man skulle fortsätta kyrkans värld. Men sen i och med att jag började skriva, det ringde också någon, i och med att jag skrev lite krönikor så ringde de mig från Värnamo Nyheter och frågade, vill du sommarjobba på Värnamo Nyheter? Var det någon som hade fått lite koll på mig? Och så helt plötsligt sommarjobbade jag som journalist utan att veta vad det var att vara journalist. Och det sommarjobbet ledde till, ja men jag kanske ska söka, så jag sökte till Södra Vätterbyns folkhögskola.
Just det.
Som då fortfarande har en väldigt bra journalistutbildning. Mm,
precis.
Och åkte dit på någon sån här superintag. Jag tror det var 250 människor som ville ha liksom 10-12 platser eller sådär. Och av någon anledning snubblade mig in där. Och sen så gick jag ju där 2 år. Hamnade på Expressen som mitt första jobb. Och det var en jättespännande tid. Jag lärde mig jättemycket. Både bra saker och dåliga saker. Och sen så har det varit journalistik hela tiden.
Mm.
Kombinerat då med att jag ganska snabbt blev chef. Det var inte många år som jag bara var reporter, utan jag var väl 27 år när jag blev redaktionschef på veckomagasinet Petrus som det hette på den tiden. Och sen har det liksom varit en kombination av ledarskap och journalistik som har varit min grej.
Mm.
Så egentligen, det var inte sådär jätte, åtminstone inte inledningsvis ett tydligt val, utan det ena ledde till det andra och så helt plötsligt så var jag där jag var.
Mm. Vad har du tyckt var roligast? Alltså journalistiken eller ledarskapsbiten?
Ja, det är en jättebra fråga. Det är en jättebra fråga. Oftast är det ju tyvärr så här, och det tror jag i många yrken, man kom in för att man brinner för att skriva kanske då som journalist. Mm. Man kom in för att man brinner för att vara med människor. Och sen rätt vad det är då så tar livet en, att man får mer och mer ansvar. Helt plötsligt som i mitt fall så satt jag ju och bara med ekonomi till slut. Jag kom in för att jag tyckte bokstäverna var intressanta. Och sen satt jag med siffror. Och satt och hanterade mycket personaluppsägningar och allt sånt där som media har gått igenom väldigt mycket de senaste åren. Och klart, den vägen från vad man egentligen brann för från början och vad det blev, den kan man ju verkligen fundera över vad den gör med en som människa. Men om man ska säga vad som är roligt, jag gillar ju ledarskap också, jag måste erkänna det. Jag gillar att få ihop ett gäng människor som drar åt samma håll och tycker det är roligt att jobba tillsammans. Och skapa liksom bra processer i en arbetsgrupp. Jag tycker det är rätt så roligt. Kunna ta ut liksom en vision framåt och jobba sådär. Samtidigt som jag kan älska att få sätta mig och skriva en bra text. Liksom.
Mm.
Och bara få tid på mig, sätta mig in i en fråga, ringa ett par samtal och lära mig mer och så få skriva. Det är också en otrolig... Så det blir nog svårt att välja däremellan.
Mm.
De har sina olika fördelar.
Just det.
Mm.
Får du utlopp för skrivandet någonting nu?
Jag skriver protokoll och...
Skriver, inte riktigt samma typ
nej,
av...
Skriver små... Vi har en grej på Erikshjälpen vi kallar Weekly, som är där jag skriver liksom små hälsningar till personalen. Och vi har en wow-kampanj nu. Vi tycker det här med corona är så jobbigt, så då har vi en wow... Jag försöker skriva om så mycket wow som möjligt i organisationen.
Just det.
Människor som får uppleva något positivt eller något positivt som händer i våra butiker eller vad som händer ute i världen. Så vi har skriver varje vecka wow.
Mm.
Sen skriver jag lite grann i våra tidningar. Ibland ringer någon och säger, kan du skriva någon krönika här eller sådär. Så lite grann skriver jag, men det ska bli nästa fas, tänker jag. När jag är färdig med Erikshjälpen någon gång om några år eller så ska jag fortsätta ta upp skrivandet igen.
Just det.
Mm.
Det här kanske är en jättesvår fråga, men har du tänkt längre liksom, i att typ skriva någon bok eller att det kommer mer den typen?
Ja. Jag, just nu för tillfället så sitter jag och skriver. Dels så gör vi... Erikshjälpen skapades ju av en kille som hette Erik då. Mm. Ja.
Det kan man nästan ana.
Det kan man ana.
Ja.
Han dog när han var 37 år gammal 1966. Hans fru lever fortfarande. Hon skrev en bok om Erik som jag tycker är fantastiskt intressant. Mm. Hela liksom. Så den här nu, den ska vi trycka igen. Så jag skrev förord och ett efterkapitel i den boken. Och sen har jag skrivit en liten bok om den här Erik då, för han hade ju ett spännande möte med Sven Jerring som var liksom den. Erik var ju en ganska mobbad utanför sjuk kille som helt plötsligt fick en kontakt med den tidens superkändis Sven Jerring. Så jag har skrivit lite grann om deras möte, deras relation och vad den har betytt för Erikshjälpen. Så det är en liten bok på 100 sidor. Så på det sättet har jag skrivit lite. Och vi får se, Libris håller på och ska ge ut den då. Så.
Mm.
Den kommer så småningom.
Kul.
Mm.
Spännande. Hur kommer det sig att du sen hamnar då på Erikshjälpen? Nu när vi ändå är inne på den organisationen.
Nej, men efter 20 år i Stockholm så kände jag, och det här jag sa att jag, mitt liv på en tidning, ett mediehus blev mycket av att spara pengar egentligen, säga upp folk. Och då kände jag, nej, nu har jag gjort detta så mycket, så många gånger, så nu är det färdigt. Och så kände vi som familj, ska vi bo i Stockholm hela dit? Nej, men vi har ju så mycket, vi saknar i Småland. Vi har en stuga här, mina föräldrar levde vid den tidpunkten och var gamla och jag ville komma lite närmare dem. Nej, men så säger jag, men vi kanske flyttar. Och så hittade vi ett hus i Habo som vi tyckte var oroligt. Det skulle vara liksom bo där. Så hamnade vi i Habo. Och då hade jag fortfarande tanken att jag skulle fortsätta den här mediekoncernen jag var i då. Jag skulle vara någon slags utvecklingskille där. Men så när jag flyttade hit och de ville jag skulle åka till Stockholm och till Oslo fram och tillbaka i olika sammanhang, så kände jag, nej. Jag flyttade hit för att jag ville vara i Stockholm så mycket i alla fall. Så då sa jag, nej, men då kan inte jag släppa. Så då slutade jag och så blev jag konsult under ett par år och jobbade med ledarskap och mediefrågor i lite olika sammanhang. Och sen så helt plötsligt så dök det här jobbet på Erikshjälpen upp och jag hamnade vid ett läge då där jag kände, men jag är inte den här konsultkillen, utan jag tycker det är skönt att ha ett gäng att jobba med. Och efter då en ansökningsprocess så fick jag det jobbet.
Mm.
Så.
Vad är det bästa?
Med Erikshjälpen?
Uh-huh.
Eller, ja.
Och med din liksom uppdrag där?
Nej, men jag tycker det är väldigt spännande. Alltså Erikshjälpen har en sån bredd av möjligheter. Mm. Alltså att få vara en del i framförallt ett väldigt bra arbetsgäng. Jag tycker vi är underbara människor som har engagemang och professionalitet och jobbar med allt ifrån butiker, alltså second hand butik och allting som händer där. Det är en helt egen värld som finns där, kopplat till hållbarhet och kopplat till socialt ansvar, kopplat till liksom att få igång människor, volontärer, allt som har med det att göra. Till att, som i morse när vi har suttit och diskuterat om utmaningar i Tanzania kopplat till covid och hur vi hjälper barnen på bästa sätt. Det är så fruktansvärt brett och så spännande och så stora möjligheter. Så att säga vad som exakt är det bästa med Erikshjälpen är svårt, utan jag tror att det är just bredden och möjligheterna.
Mm.
Vi har mycket event, mycket konserter under året. Vi finns med i Världens barn, vi sitter i mycket samtal med civilsamhället, med andra organisationer, jobbar med Radiohjälpen, Postkodlotteriet, Sida.
Mm.
Så det är ju allt ifrån folkrörelse Sverige kopplat väldigt mycket till kyrkor och där jag har kanske mina rötter, till att vi jobbar då med civilsamhälle och med utmaningar på regeringsnivå och riksdag, hela spektrat. Och det tycker jag är rätt häftigt.
Ja, men verkligen. Jag tänker att det måste vara väldigt varierat från dag till dag vad man sitter i för frågor.
Extremt varierat. Igår satt jag faktiskt och pratade med han som är generalsekreterare på Röda Korset tillsammans med biskopen i Göteborg. Vi pratade om hur kan vi som organisationer här spela en roll i de här utanför områdena som vi har i storstäderna. Mm. Jättespännande diskussioner.
Ja, känns
jätteviktigt. Ja.
Och sen Tanzania och sen second hand-butiken.
Ja, men lite så.
Intressant.
Risken är att man blir inte bra på någonting. Utan man är liksom, man surfar lite grann på allting.
Ja, just det.
så är det nog också.
Mm. Mm. Ja, men precis. Mm. Du har redan touchat vid din frikyrkouppväxt och kopplingen dit. Hur ser den liksom ut idag? Vad betyder liksom tron för dig nu?
Vi pratar ganska mycket om det, jag och min fru faktiskt, var vi befinner oss i den här resan. Vi är ju marinerade i den kulturen som uppväxte i den. Och som sagt var, min far var pastor och som han ju följt det här väldigt nära. Och sen dessutom drogs jag ju in då i kyrkans värld som redaktör för dels Petrus då, som var en samfundstidning för ett antal samfund. Mm. Och sen med Dagen, som där jag fick i uppdrag igen att göra om hela Dagen då i slutet på 90-talet, början 2000-talet, för att bli en mycket bredare allmän kristen dagstidning. Men det är klart att satt man på den stolen så var det oerhört mycket som kom som hade med liksom kyrka att göra. Och ibland undrar man ju vad är tron i detta? Det blir så mycket organisationer och utveckling. Och
mycket kyrkopolitik.
Kyrkopolitik heter det.
Japp.
Mm. Mm. Och man undrar liksom vad befinner man sig själv i sitt förhållande till sin tro och hur man tänker kring existentiella frågor.
Mm.
Så det har man väl behövt jobba med. Sen tror jag, har jag väl som väldigt många människor i livet, alltså det här att vara marinerad i någonting har ju sina utmaningar på det sättet. Förr eller senare möter man någonting annat och då i mitt fall i alla fall så var det så att när jag var på Expressen så mötte jag ju liksom en helt annan värld och som var jättespännande och jätteintressant. Och det här med kyrka, åtminstone under en period, så tappade jag ganska stort förtroende för den delen.
Mm.
Tills jag kanske hade mognat något mer och mötte kyrkan lite grann från ett annat håll och förstod kyrkans uppgift på ett lite annorlunda sätt. Och lite grann kanske förhållandet till Gud har gått, liksom följt den cykeln lite grann också.
Mm.
Att i vissa fall så har det varit mindre intressant att söka Gud och i vissa fall så har det varit väldigt självklart och viktigt att göra det.
Just det.
Jag gissar att det är som människor i allmänhet liksom, i förhållande till de här frågorna.
Ja, men jag tänker att den är inte helt ovanlig, den berättelsen heller. Nej. Eller att man just under någon period i livet ändå ifrågasätter väldigt mycket av det man har stått i och varit en del av också.
Jag hoppas ju att folk gör det någonstans. Alltså att man faktiskt utmanar sina uppfattningar. Och det är ju inte bara den frågan. Det är ju många frågor man önskar att folk får skakas om. För jag menar, livet är ju ändå så pass kort. Så att ta allting för givet från början och sen bara köra på är ju lite tråkigt, kan jag tycka.
Och lite för enkelt.
Lite för enkelt. Livet är komplicerat. Och jag menar, förr eller senare så möter man nära vänner som går igenom kriser eller man förlorar någon som man tycker mycket om eller sådär. Va? Så det är klart att det handlar ju också om att skapa någon form av immunförsvar mot de svåra grejerna i livet. Och då måste man ju problematisera det som är ibland tycktes vara självklart när man var lite yngre.
Ja, precis. Ja, men verkligen. Finns det någon gång där du känner så här, hur ska jag formulera det här? Att ibland kan det vara skillnad också på ifall det är kyrkan man ifrågasätter och lämnar, eller om det är liksom Gud man ifrågasätter och lämnar.
Mm.
Finns det någon period i livet där du känner att jag lämnar även Gud?
Inte på riktigt, tror jag inte det, ärligt talat. Alltså, jag förlorade min svåger gick bort när jag var 30 år. Han var något år yngre. Eller det var nog så att jag var 33 och han var 30, men i den perioden, och det är klart att då hade vi en tuff match liksom, hur ska man, han hade två små barn, alltså det fanns ju ingen logik i världen liksom. Om man nu innan dess hade trott att det fanns liksom något slags sammanhang eller mening eller logik eller förståelse, så hamnar man ju i ett läge där man fattar ingenting.
Mm.
Hur i hela friden? Ja, men det här är ju, det råkade hända mig eller oss just då. Det hände ju alla hela tiden. Hur komplicerat är inte den här tillvaron på det sättet? Så det är klart att då undrar man ju om Gud finns, om han har någon liksom idé med någonting, eller om han har någon makt över någonting, eller hur han kan tillåta. Alla de där tankarna kommer ju då som Och samtidigt så vet jag att jag sa till mig själv då att det spelar liksom ingen roll. Jag är ju ändå fångad. Om det ändå finns någon slags hopp i det här som har med tro att göra, så är jag ändå liksom på något sätt fångad i den bubblan. Jag vill ju inte släppa, om det finns ett minsta lilla hopp att det finns någonting mer, att det finns någon liksom mening, att det finns ett syfte med alltihopa, så vill jag ju liksom hålla kvar i det.
Mm. Just det.
Så oavsett om jag liksom var tveksam till alltihopa, så hade jag ingen annanstans att vända mig i alla fall.
Mm.
Och någonstans där har väl livet liksom pendlat mellan en väldigt stark tro och väldigt självklart att något måste det finnas. Tills att man ibland nästan känner en slags påtaglig närvaro, men jag vet att det finns.
Mm.
Ja. Det är inte enkelt.
Verkligen inte. Jag vet, jag hade något samtal en gång med någon under min utbildning, att just det här, att det inte alltid är de där svåraste stunderna som man tvivlar mest. För att då har man liksom inte riktigt råd att ifrågasätta.
Nej, precis.
Utan det kanske någonstans är mer de där vardagarna.
Ja.
Som
ja.
Tron blir lite mer diffus.
Ja. Och jag tycker ibland de här som, jag vet inte hur du är, men de här som har en väldigt stark tro. Jag tänker, på ett sätt är jag lite avundsjuk på dem. För det känns så självklart och de känns så stabila. Och samtidigt brukar jag ibland säga, men min tro är ju mycket mer... Eftersom inte jag upplever Gud så påtagligt som en del verkar göra, så blir ju min kamp så mycket mer värdefull eller viktig. Men den blir ju så påtaglig på något sätt, för jag måste liksom kämpa mig till detta. Jag ser inte, men det finns ju de som kan prata, jag ser Gud i naturen eller jag upplever Gud på detta sättet. Mm. Och inte minst i en kyrkans värld. Så, och det är klart jag kan också känna liksom någon slags... Ja, om man ska kalla det andlig närvaro eller så. Men för mig är det mer liksom, ja, men Gud måste finnas där ute och jag sträcker mig efter honom. Och gör så gott jag kan.
Jag har en fråga som jag sitter och grundar lite på. Vi var inne på den lite innan vi började det här inspelningen. Men det här året som har gått nu, om vi nu ändå pratar liksom frågor om tro och existentiellt, och du står i en organisation som ju liksom rör vi så mycket, men också möter väldigt mycket människor i också de här frågorna på något vis.
Mm.
Vad har det här året gjort för dig?
Alltså det är ju alltid från alla de här förändrade arbetssätten naturligtvis. Alltså det är mycket praktiskt och mycket krishantering på det sättet att vi ställs inför frågor som vi inte har ställts inför innan.
Mm.
Så det är väl en ganska, jag tror att många organisationer, företag och alltihopa är ganska trötta liksom i den här, man längtar tillbaka till varandra. Sen är det uppenbart att vissa kollegor mår ju fysiskt dåligt av att inte få vara med andra kollegor.
Mm.
Alltså att det har blivit så, man ser varandra på en skärm eller sådär, men är det någonting som är tydligt i mötet mellan människor på en arbetsplats åtminstone, och säkert ingen församling också, det tar jag för givet, men på en arbetsplats att man behöver varandra.
Mm.
Och vi har gjort ett antal sådana här enkäter, hur mår ni och vad händer och sådär, och konstaterat att folk hittar ju varandra i kanske i den lilla arbetsgruppen, där kan man ha sina skärmar och man känner varandra rätt väl, men i den stora gemenskapen, det känns verkligen som att mellan avdelningar och mellan lite större är det väldigt tomt nu, både informationsmässigt och relationsmässigt. Så där försöker vi jobba liksom ännu mer med att liksom knyta ihop organisationen på olika sätt med olika aktiviteter. Allting från liksom lite små tävlingar under veckan och digitala fikan och allt vi kan hitta på för att liksom koppla ihop det. Men det är klart att det har förändrat vår värld, och man undrar liksom vad kommer det göra på sikt. Så att jag satt igår med någon kompis och vi sa det att men under andra världskriget, och det var så tydligt att när andra världskriget var slut, det var en kris på alla sätt och vis, då helt plötsligt hade krigsindustrin eller industrin överhuvudtaget hade gjort att så många kvinnor hade börjat arbeta, och det fanns liksom aldrig någon väg tillbaka sen att utan kvinnan kom ut i arbetslivet, och det var liksom det hände under ytan under krigsåren, och sen fanns det, och man undrar vad hände under ytan just nu som kommer liksom vara inte kunna gå liksom och rulla tillbaka sen.
Just det.
Det är lite svårt att se när man är mitt i det, men att det säkert kommer hända saker, det tror jag.
Mm. Om du får göra någon form av liksom, som avslutning på något vis, någon form av framtidsspaning eller så här, vad är din dröm liksom? Vad önskar du att vi hamnar någonstans? Vad ser du själv?
I förhållande till det där vi är nu, i förhållande till Nej, men jag... Det finns nog många olika delar i detta. En del är ju naturligtvis att man hoppas att vi ska uppskatta varandra mer. Mm. Mötet med varandra mer. Jag hoppas ju för min del också att man inte ska springa på och dra igång. Alltså i min värld, jag har ju varit ute väldigt mycket i ja, föreningar, olika sammanhang, kyrkor och helger, det är invigningar av butiker eller någonting annat. Och man bara springer på, man ska vara överallt. Helt plötsligt har man fått väldigt mycket tid för andra saker. Vi är ute och går långa promenader, vi pratar mycket och sådär. Så jag, på ett sätt har jag önskat att det inte dra igång riktigt så som det har varit tidigare. Utan man faktiskt har lärt sig att man behöver inte vara överallt och man behöver inte jobba så intensivt. Man kan jobba lite inte mindre, men lite smartare kanske.
Mm,
och ta vara på tiden. Ta vara på det här mellanmänskliga på ett bättre sätt. Jag hoppas att man har lärt sig att inte bara gå tillbaka till som det var innan. För det finns ändå en hel del lärdomar i det här lite mer eftertänksamma och kanske hållbara livet som jag skulle önska att man bär med sig.
Just det. Daniel, tack så jättemycket för att du har delat både stort men också väldigt personligt ju faktiskt om kampen och glädjen i livet. Tack för att du var med här.
Tack för att jag fick vara med.
Mm.
Tack.